När två blir en om döden. Och jag skulle vilja hålla en predikan i två delar. Delvis vill jag säga något om vår sorg, vår saknad och Guds roll i det. Och sedan så vill jag säga något om perspektivet kring döden och det hopp som Bibeln berättar om. Trots att man ibland kan få för sig det, att det skulle vara så skonas ju inte kristna människor mer från lidande än andra. Även om man ibland kan tänka att det borde vara så. Alltså ser man till stora delar av den kristna historien så är det ju faktiskt tvärtom. Att tron faktiskt liksom medfört ett lidande och kanske till och med ett svårare liv för en hel del. Inte minst i kulturer som är annorlunda än vår. Samtidigt så kan ju en del människor med all rätt kan man tänka att Gud borde hjälpa så att lidandet försvinner. Eller i alla fall lättar. Och det finns ju både bibelord och erfarenheter som säger att Gud gör det. Men då det inte alltid händer så finns det ju en del människor som frågar sig, alltså var är Jesus när död, olyckor, sjukdom och lidande kommer på besök? Ni vet, man trodde på en annan utgång. Man har bett om det, man har hoppats på det, tänkt att Gud kommer vända på den här situationen som man själv vill och hoppas. Men så händer inte det. Den texten som Julia läste i början av gudstjänsten om Marta och Maria och deras bror Lazarus handlar ju bland annat om saknad, om sorg, om död. Och deras fråga till Jesus är precis som den frågan som många av oss ställer när människor lider och det händer saker som vi inte kan svara på. Alltså, var är du Jesus? Varför kom du inte tidigare? För det är precis det som händer här. Jesus kommer för sent och Lazarus dör. Alltså, varför händer detta? Och i ärlighetens namn så är ju det här en ganska stor teologisk fråga som både Marta och Maria ställer. Alltså, varför griper du inte in mer, Jesus? Utifrån vårt perspektiv både hoppas vi på och förväntar oss kanske mer av dig, Herre Gud. Varför låter du det här hända? Den frågan gränsar ju lite till teodicéproblemets stora fråga. Alltså, kan det finnas en god Gud när världen som ser ut som den gör med all ondska? För i texten, om man läser hela den, så bekänner Marta Jesus som Guds son, Messias, världens frälsare. Men samtidigt så är det som att hon tycker det inte riktigt går ihop med att deras bror dör. Men jag tänker att när man läser den här texten en del gånger så gör faktiskt Jesus en hel del. Han griper faktiskt in. Alltså inte på det sättet som Marta och Maria tänkte och hoppades på. Men jag vill nämna några saker i den här texten som du och jag kan bära med oss i sorg och saknad. Och när vi frågar Gud, varför? Vi sjöng ju, eller fick ju lyssna på sången förut här om trosbekännelsen, om Gud som fullt ut Gud och samtidigt fullt ut människa genom Jesus. Alltså inte 50% Gud och 50% människa, utan att Jesus var 100% Gud och 100% människa. Och i den här situationen med Marta och Maria och Lazarus så visar Jesus till stora delar upp en mänsklig sida. Först så kan man ju tycka att han lyckas inte så bra med det där att vara människa. Att det är liksom ett rätt dåligt människoexempel han visar upp för människor i en svår situation. Han dröjer när någon vill att han ska komma. Han pratar om saker som är rätt svåra att förstå. Man kan tänka, hör det han säger här, hör det verkligen ihop med den här situationen? Använder en del uttryck som är krångliga. Men när man har läst färdigt det här stycket så ser man att det inte bara hans mänskliga sida som visas. utan han visar ju också att han är Gud. När man läst hela stycket så ser man att han hade ju faktiskt makt och kraft och möjlighet att göra någonting åt situationen och förändra den på ett sätt som faktiskt bara stod Gud mäktig att göra. Marta och Maria står ju helt maktlösa och frågande inför det som sker framför dem när deras bror blir sjuk och dör. Och jag tänker, när vi hamnar i liknande situation så står vi ju precis lika maktlösa. Vi vet att de här situationerna, de är omöjliga för oss att göra någonting åt. Och utifrån det här då, att Jesus är både Gud och människa, så tänker jag så här. Om du eller jag skulle gå in i ett sånt här scenario med samma förutsättningar som Jesus, alltså i förväg på något sätt känna till hela situationen, äga makten att förändra den, hade vi gråtit på det sättet som det berättas att Jesus gör? Alltså, om vi visste att om några ögonblick så kommer den döde börja leva igen utifrån vad jag själv ska göra, skulle det verkligen vara sorg, upprördhet över situationen som vi uttryckte då? Skulle våra tårar rinna över någon som är död, som vi har makten att uppväcka? Jag tänker, jag är inte säker. Men Jesus, som alltså känner till hela situationen, har makten att ändra på den, han sörjer. Alltså, han går in i graven, konstaterar att Lazarus är död, och så kommer han ut och så är han upprörd över det. Trots att han alldeles snart igen ska kalla ut den levande Lazarus ur graven. Och då måste man ju fråga sig, varför går Jesus inte bara förbi sina egna tårar, sin egen sorg? Alltså, varför ler han inte bara lite mystiskt och oförståeligt? Och så sen så berättar han om vad som ska hända och att han egentligen har situationen under kontroll. Alltså, vad ska han med tårarna till? Har de verkligen en plats här? Jag tänker att det är så här. Anledningen till att Jesus gråter är delvis att han är människa. Alltså, han drabbas av samma känslor som vi. Han rycks med av samma händelser som vi. Men ytterligare en anledning till att han gråter, det är ju att han älskar Lazarus, Marta och Maria och alla andra som sörjer. Och han älskar dig. För under de 10 minuterna, eller hur lång tid det nu tar, från att Jesus kommer till graven och konstaterar att Lazarus är död till att han börjar leva igen, så visar Jesus sin mänsklighet. Han stänger inte sitt hjärta för dem som sörjer, trots att deras tårar snart ska torkas, genom att han förändras deras situation. Alltså, Jesus gråter med människor i sorg. Han håller sig inte på avstånd från Marta och Maria och de andra som är ledsna, utan han tar liksom ett kliv rakt in i sorgen, gråter med dem. Och då ska du veta, Gud själv är aldrig distanserad från den som sörjer, från den som lider, från den som plågas. Även om han, som i den här bibeltexten, vet att döden inte kommer få slutordet. Och utifrån det så kan vi ta med oss detta. Det finns inga fel att gråta och sörja. Oavsett hur många tårar som rinner från ens ögon, oavsett om det var länge sedan det man gråter över hände, så säger Jesus inte till dig: du borde minsann ha gått vidare, ryck upp dig. Eller du kanske kan tänka, ja, men min börda är mindre jämfört med andras, har jag rätt att gråta? Tårar är aldrig främmande för Jesus. Det finns en risk, tror jag, att man ibland som kristen tänker att jag inte skall, eller jag får inte sörja eller klaga, eftersom det finns ett hopp, det finns en uppståndelse, det finns ett löfte om evigt liv. Jesus kliver in i sorgen och så sörjer han med dem som sörjer. När jag var 15 år så var en av mina bästa vänner med i en bilolycka där hon blev hjärnskadad, totalt personlighetsförändrad. Familjen var med i kyrkan där vi växte upp, och det var så många människor som bad och ropade till Gud om att Matilda skulle överleva. Hon svävade mellan liv och död en lång stund. Man bad att hon skulle bli frisk. Och hon överlevde. Men hennes och situation och hela familjens situation blev totalt förändrad. Utifrån liksom vad man hade hoppats på. Och med tanke på alla hur dåliga prognoserna var ett tag så var det något extra att hon överlevde. Och ibland när vi bad om ett under så uttrycktes det till familjen att det var ju ett under att Matilda överlevde. Svaret familjen ofta gav då, det var att det som är ett under, det är att vi orkar med livet. Inte att vår dotter, vår syster som gick från helt frisk till att bli som ett litet barn som aldrig växer upp, det är inte ett under. Vet ni, det är okej att uttrycka att allt inte är som man önskat. Och man får uttrycka det sig både för sig själv och för Gud. Alltså tårarna är viktiga. Klagandet och frågan, varför grep du inte in Gud, är naturlig att ställa. Trots att Jesus snart ska visa att han är 100% Gud genom att göra så att Lazarus uppstår från de döda, så klandrar Jesus varken Marta eller Maria för den frågan. För sådana här frågor, sådana här funderingar, det är inte ens främmande för Gud själv. Tårarna, klagandet, frågan varför, det är något naturligt för Gud. Och utifrån det ska du också veta att om du känner att människor inte gråter med dig, att människor inte ser din sorg, inte förstår dig, eller att du kanske inte orkar visa din sorg bland människor utan håller den för dig själv, vet då, Jesus gråter med dig. Och det gör han även om din situation kommer vända. Han har ändå tid med tårar för din skull. Han säger inte till dig att sluta gråta för att det finns ett hopp. Han säger inte att tårarna är onödiga. Utan det stod att när han såg hur Maria grät över Lazarus så blev han upprörd och skakad i sitt innersta. Alltså Guds innersta, Guds hjärta skakas av människors innersta. Människors sorg, människors saknad. Och när jag hör det så tänker jag, Jesus är fantastisk. Han är en Gud som känner med människor. Han är en Gud som är nära människor. Med de som känner sorg så känner Jesus också sorg. Vem står närmast dig när du sörjer? Jo, det gör Jesus själv. Nu vill jag säga något om det andra perspektivet i den här predikan, nämligen det här med evigheten och hoppet. Inte så sällan så använder man ju uttryck i kyrkan som säger ungefär att vara en kristen, det är att få ett nytt liv. Och det sitter ju människor här som har precis den upplevelsen om att tron har gett mig ett nytt liv. Vi använder uttryck om att livet förändras, att Jesus har förvandlat mitt liv. En del säger att allt blev annorlunda när jag blev en kristen. Och jag tycker att när man hör det, människor berätta det, så är det en av de sakerna som värmer mest. Man hör människor uttrycka hur Jesus gör skillnad i deras liv, hur Jesus förändrar saker till det bättre. Samtidigt så kan man ju ändå ibland fundera om det rent praktiskt är så att det är en stor skillnad mellan människor som kallar sig kristna och människor som inte gör det. För oavsett om man bär på en tro eller inte, så finns det ju en hel del åtaganden och förpliktelser som i princip alla människor behöver rätta sig efter. Ni vet, de allra flesta behöver ha ett jobb under stora delar av livet. Man behöver tak över huvudet. Fritidsintressen delas av både troende människor och de som inte tror. Alla människor funderar på om man nu har det, ska lägga om sina lån eller inte. Man tänker hit och dit kring hur man ska få ihop vardagen och alla måsten. Man funderar på vad man ska göra på semestern eller om man ens har råd med en semester. Och man kämpar med att få tiden att gå ihop. Alltså på ett sätt så syns ju inte skillnaden mellan de som kallar sig kristna och de som inte gör det så mycket. Och jag tänkte, det är nog helt som det är tänkt att vara. Jesus säger ju själv till och med på ett ställe så här, när han ber för sina följare, att Gud fader inte ska plocka ut dem ur världen, utan att alla som vill tro på mig ska leva och finnas mitt i den värld som Gud satt dem till, bland de människor som tycker och tänker och tror på andra sätt än dem. Alltså visst kan förhållningssätt till livet variera lite mellan människor som säger sig troende och mellan de som inte gör. Man kanske har lite olika moraliska värderingar eller tankegångar kan ibland se lite olika ut på grund av ens tro. Men ändå så märks det kanske inte så där direkt huruvida man är kristen eller inte. Vi ska läsa ett bibelord från Johannes evangeliet 5, två versar, vers 24 och 25. Det kommer här. Jesus som säger detta. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Alltså i den här bibeltexten så verkar det ändå vara lite annorlunda. Alltså Jesus talar om en markant skillnad som tron gör. Det är ord om evigt liv, om att gå från död till liv och att de döda ska höra sonens röst och få liv. Men det här var ju inget som Jesus sa till människor som lyssnade för att ge dem ett falskt hopp om att leva evigt här på jorden. Eller det var liksom inte bara symboliska förklaringar kring vad tron gör i en människas inre. Utan vad Jesus säger här är ju att det finns något mer än livet på jorden. Det finns något även efter den dagen vi dör. Jesus säger att den som tror på honom har evigt liv. Han säger till och med att man har övergått från döden till livet. Men han verkar ju på något sätt se det tvärtom jämfört med oss. Det verkar snarare så i den här texten att det Jesus nämner som livet, det är ofta det vi kallar döden. Och det vi säger i livet, det kallar Jesus för döden. Det är som att han byter plats på det hela och säger att det eviga livet, livet med stort L, det kommer sedan och det kommer genom tron på mig. Och det måste ju betyda att om man drar detta ett steg till, det är att man som kristen kanske inte främst får ett nytt liv, utan man får en ny död. Alltså trots att våra uttryck om att bli en kristen är att födas på nytt, att Jesus förändrar våra liv, så kanske det är så att det man främst får som kristen är en ny död. Jag tänker att kanske är det så att det som tron gör till stora delar det att den ger hoppet om livet efter döden. Tron ger en nytt perspektiv på livet och inte minst på det som sker när vi dör. Hoppet om en evighet med Gud. Och att det är vad som händer när vi säger att vi får ett nytt liv. Vi får ett nytt perspektiv, livet får en annan dimension och inte minst ett hopp och en tro på livet efter döden. Samtidigt så går det ju absolut inte blunda för alla de konsekvenser som tron ger i livet på jorden. Det är bara att titta på det här huset som vi sitter i. Den här kyrkan är byggd av människor som har låtit tron få konsekvenser i sitt liv. Flera av er har varit med fysiskt och byggt den här kyrkan. Man ger och gett av sina pengar för att det här ska fungera. Flera här besöker ju den här kyrkan kanske många gånger i veckan. Man ger av sin tid och sin kraft för att verksamheten här ska fungera. Många av er fattar beslut, gör olika val som är formade av er tro. Massor av de organisationer som finns i Sverige och över världen som har en agenda att hjälpa människor i nöd, människor som lider, är grundade av människor som har gjort det utifrån sin tro. Tittar vi ut över världen så lider massor av människor för att de är kristna. Man säger att det aldrig funnits så många som lider för sin kristna tro i världen som idag. Så att säga att tron inte får konsekvenser eller inte syns i livet på jorden, det är ju en lögn. Inte minst kanske i en del kulturer som är annorlunda än våra, som sagt. Men ändå, en av de sakerna man gör mest som kristen, en av de sakerna som förändras mest genom ens tro, det är att man får en ny död. Det finns så många bibelord som berättar det. Och det här är en av de sakerna som kyrkan återkommit mest till genom åren. Det finns en evighet som väntar genom tron på Jesus. Och så här tänker jag att det är. Anledningen till att Lazarus kunde uppstå från de döda, anledningen till att vi tror att det finns en evighet efter detta livet, det är ju på grund av vad Jesus skulle göra några kapitel längre fram i Johannes evangeliet. Nämligen hängas upp på korset, avrättas och senare begravas. Stenen från Lazarus grav, den kunde rullas undan och han kunde komma ut, eftersom den istället rullades för Jesu grav, där han låg. Vår död blir Jesu död. Han dör vår död. Och den döden han dog, den avslutades med uppståndelse. Och nej, för oss sker det inte här, men det väntar efter tiden på den här jorden. Och därför kan vi i stort hopp veta att de människor vi har tänt ljus för, de vi minns denna helgen, får leva i och genom Jesu uppståndelse. Skulle man ta den här tanken långt, om att man mer får en ny död än ett nytt liv, så skulle man kunna tänka, ja, men den kristna tron är bara en rörelse som längtar till livet efter detta. Men så är det ju inte. Jesus ber ju, som sagt, att Gud inte ska ta sina följare ut ur denna världen. Men däremot ska vi vara bevarade från det onda som händer. Eller vara bevarade när det onda händer. Det är som att Jesus säger, lev här och nu med allt vad det innebär. Men det finns någonting annat en dag. En ny, ett nytt liv efter döden. En som verkligen greppade de här två dimensionerna om Guds närhet i sorgen och i det mörka och samtidigt leva i hoppet om evigheten, det var David. Han var Israels andre kung, författat många av psalmerna i Saltaren. Man säger ofta att han var en man som levde efter Guds hjärta. I en av de mest kända texterna han skrev så formulerar han sig så här: stiger jag upp till himlen, finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, så skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Alltså, om livet är bra och det känns som jag liksom nuddar himlen, så är Gud med mig där. Men hamnar jag längst ner, om jag drar runt i dödens rike, så finns Gud också där. Möter jag det vackraste som finns, eller hamnar jag så djupt ner det bara går, ja, men då skulle Gud lyfta upp mig med sin hand. Alltså, ingen garanti att man slipper det mörka och det djupa, men en visshet om att Gud håller, oavsett om man möter död eller liv. Och att den dagen döden står för dörren, då bär tron på Gud till den evighet Gud har förberett för oss. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att du känner våra tårar och vår sorg. Herre, du vet vad vi sörjer, vad människor vi saknar, situationer som inte har blivit som vi tänkt, kanske vår egen sjukdom eller andras. Gud, du vet det. Och inte för en enda sekund stänger du ditt hjärta, utan du gråter med oss, du sörjer med oss. Tack för att det är en sån Gud du är. Och samtidigt så vet vi att du har makt att förändra situationen, precis som du gjorde för Lazarus. Och därför vill vi be Gud, låt oss få se dig göra det. Gud, rota oss också i det hopp som du har för oss. Om att du ger oss en ny död som också är ett nytt liv. Hjälp oss att vila i det. Amen.